Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden, en podcast där vi vågar prata om allt. Mitt namn är Anneli, välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Kika in på hemsidan beroendepodden.com. Om ni vill få tag på mig så finns mailadressen där och även en flik som heter hjälp att få. Om du känner att du behöver hjälp eller kanske har någon i närheten som behöver stöd och hjälp, så kika in där. Tack så jättemycket för den fina responsen på förra veckans avsnitt som handlade om sockerberoende med Bitten Jonsson som är ledande expert inom sockerberoende. Superkul och jättemånga som hörde av sig och kommenterade och delade avsnittet. Det betyder enormt mycket för mig, så det får ni fortsätta göra. Vill man se det avsnittet i vloggformat så finns det att göra det på Patreon. Så för dig som är medlem, stödmedlem på Patreon, så kan du se den i vloggformat. Och även det här avsnittet kommer du som är Patreon-medlem att kunna se i vloggformat, för att det här avsnittet är inspelat på distans. Därav kan ljudet låta annorlunda mot vad det brukar göra, men vissa avsnitt så kommer jag även ha som vloggformat om man är medlem på Patreon, och det här är ett sånt avsnitt. Så är du inte medlem så får du jättegärna bli det. Det gör du genom att du går in på Beroendepoddens hemsida och blir Patreon-medlem. Och på det sättet så är du med att bidra till att jag kan driva den här podden. Och tillsammans så räddar vi liv. För att det är precis det den här podden gör. Men idag har jag med mig en fantastisk kvinna som ni ska få lära känna bättre i dagens avsnitt. Och jag önskar er en god lyssning. Ja, nej men hej och välkommen till Beroendepodden, Nina Berg.
Tack så jättemycket.
Men Nina, du lever ju som tillfrisknande alkoholist. Är det någonting du säger själv, eller vad skulle du vilja se dig som, förutom Nina, allt du gör?
Ja, precis. Ja, idag med den nykterheten i livet lever så är liksom Nina och jag har sjukdomen alkoholist, fast nykter alkoholist är det jag använder mig av, även om jag också har missbrukat andra droger och rökt och allt möjligt, så är det nykter alkoholist. Ja. Det är det som jag säger.
Ja, nej men exakt. Och du har varit nykter i 18 år.
Det är ju... Yes, min ambition är 1 mars.
Ja. Och jag har svårt att tro att du inte kommer nå det. Men du hade ett gäng år innan där också. Och så tog du ett återfall. Men vi ska prata om det. Men jag tänker att du får liksom börja med att berätta lite om din uppväxt. Fanns det beroende i familjen eller släkten? Hur såg det ut för dig?
Jag växte upp i en traditionell kärnfamilj. Mamma, pappa, jag och min lilla syster som är 5 år yngre än mig. Ute på landet i Skåne, eller ja, jag är född i Värmland, men det är ingen människa som hör det idag. Och det var på många vis en väldigt fin uppväxt på landet, liten landskola och så. Om det inte hade varit för det som pågick liksom bakom fasaden, det var att min pappa var alkoholist. Och drack och det var bråk. Ja, men jag brukar säga så här, alkoholkaoset, allt som kommer med när någon dricker destruktivt. Yeah. Så att, jag är väldigt präglad av min uppväxt.
Men var det liksom på daglig basis hemma när du var liten eller?
Nej, så var det inte. Min pappa var ju sjöman, styrman på stora fartyg i världen. Så mitt lilla barns upplevelse att pappa, han var ute kanske 2-3 månader och sen kom han hem 2-3 månader och då drack han. Men det var liksom inte hela tiden. Min upplevelse som barn och ungdom, det är att vi hade jättemysigt, jättehärligt, alla fina jular och födelsedagar, men allting förstördes av att det blev bråk. Som jag liksom hörde på natten som liten flicka. Så det var väldigt mycket, nu har vi det jättemysigt, men allt härligt och roligt kommer förstöras, det blir bråk. Någon som sitter och gråter någonstans och någon som slänger saker och så kommer polisen. Alltså det var väldigt präglad av att vara fantastiskt fin uppväxt till att vara kaos. Det är så svårt att beskriva det så i efterhand, men För det är liksom inte någons fel. Och det är ju så att folk tänker att det är någons fel. Va? Min pappa var under och min mamma var så här och jag var si. Men när alkoholen tar över människor som den gjorde min pappa, som var en jättefin person som jag liksom, så är det så fruktansvärt på nära håll. För det är den där totala maktlösheten som jag kände som barn, även om det blev mitt vuxna perspektiv, och som min mamma och min syster, att det blir så, fast det syntes inte utåt.
Mm. Men då, när du växte upp, förstod du liksom själv att det var ett problem, eller?
Jag tror inte ens att jag tänkte på det viset. Jag bara låg där ensam på natten och hörde att de skrek och bråkade, och det liksom hände massa saker. Men jag visste intuitivt att det här är ingenting jag ska berätta för någon.
Ja.
Alltså den här tystnad som idag kanske den kallas tystnadskultur, men så det var, detta var ju på 70-talet, jag är född 69, så att man pratade inte om det helt enkelt, för det gjorde, jag berättade inte för någon.
Mm.
Alltså att det hade, jag trodde att jag var ensam i hela världen om att ha det så här, och liksom, det har varit smärtsamt i efterhand att se lilla mig liksom. Mm.
Och det är ju det som är så bra nu, det är ju att det finns flera organisationer, till exempel Trygga Barnen, som åker ut i skolor och berättar om det här liksom, så att barn tidigare kan förstå att det som jag upplever hemma är inte normalt och det är dysfunktionellt, och att man kan då också få stöd och hjälp av de här grupperna. Men det är som jag och många andra, det är ju först när man själv blir nykter och börjar tillfriskna som man förstår vad som är dysfunktionella relationer, och liksom, det måste ju inte vara att mamma och pappa dricker, det kan ju vara
nej.
Dysfunktionellt på annat sätt. Så,
nej, men detta blir ju en vardag, alltså någonstans det är detta jag har, fast ändå, jag har ju alltid känslan att jag ska inte berätta det, snarare att jag känner att jag måste skydda min familj liksom, någonstans, att det var mitt ansvar, också stora syster och så här. Ja, sen finns ju medberoendet som jag utvecklade och alkoholismen och alltihopa, fast just att jag skulle ta hand om och liksom rädda dem.
Mm.
Så.
Och, men höll de ihop hela uppväxten för då, eller?
Ja, de skilde sig när jag var 18-19 år.
Mm.
Det gjorde de. Så att de var ju tillsammans. Mm.
Hur mådde du som barn? För jag vet att både du och jag har ju levt med psykisk ohälsa, ångest och panikångestattacker. Så.
Mm.
Hur var du som barn med den biten?
Jag fick huvudvärk när jag var 7-8 år gammal. Och jag och min mamma var hos läkare och vi kollade allting. Och det var inget fel på min syn eller någonting. I efterhand förstod jag att det var spänningshuvudvärk. För jag levde hela tiden som att gå på X-grad, tvärspänd.
Yeah.
Och idag när jag är utbildad i hur nervsystemet och hjärnan funkar, och så är det inte så konstigt, jag ville skydda, jag var tvungen att hålla ihop, jag berättade inte det för någon. Och så här, så att jag fick sån spänningshuvudvärk när jag var liten. Jag låg ibland inne på rummet bara väntade på att det skulle gå över. Det fattade jag inte då. Mm. Jag förstod det när jag var liksom kanske över 35 någonting, när jag gick i terapi.
Mm.
Så,
Men... när kom du själv i kontakt med alkohol första gången?
Alltså det fanns ju hemma och jag kunde tjuvdricka liksom lite, alltså smaka lite av mina föräldrar, så det var 70-talet, det var väldigt mycket så här, vad heter de nu, så här vänstern, och det var härligt, alla drack rödvin och så. Om man tittar ur den linsen så var det ju väldigt fri uppväxt och fantastiskt på många sätt. Nationalteatern liksom, och det var härligt, så att jag smakade väl då. Men första gången som jag var full och medvetslös, då var jag 14 år gammal, och det var dagen efter avslutningen i åttan. Då åkte jag hem till en kompis, och så satt vi där och så tog vi ur hennes styvpappas barskåp. Och så blandade vi hejvilt, tog lite av alla flaskor och blev jättefulla. Alltså
Som är klassiker, tänkte jag säga.
Ja, en liten ort i, liksom här i Skåne, Staffanstorp heter den, och det var ju så, och det var lite så coolhetsfaktor. Det var liksom inget konst, alltså jag tyckte inte det var speciellt konstigt. Det var snarare så att jag kände mig lite tuff.
Ja, men hur var känslan där? För jag vet ju att första gången jag hade ju också smakat lite alkohol tidigare, någon så här bananlikör vid något tillfälle och så, men första gången jag drack var Valborg i sjuan, då jag drack på riktigt så där, och trots att jag kräktes halva natten och hade minnesluckor och så kände jag så här, wow, det här vill jag göra om. Så det blev ju mitt mission från den fyllan, trots att jag blev så full, så var det liksom, det här vill jag göra, fortsätta med.
Jag minns inte, jag vet att jättemånga jag har träffat under åren som är tillfrisna och nytt och sånt säger det. Men jag vet inte ens om jag tänkte på det viset, utan jag drack och festade och var partyprinsessa och blev alltid fullast av alla. Men jag tålde också extremt mycket mer än vad alla mina vänner gjorde, framförallt mina liksom tjejkompisar. De blev fulla efter några glas och jag fortsatte tills jag liksom kollapsade eller det inte fanns någon kvar och dansa med, eller alla ställen hade stängt liksom. Så att jag relaterar inte till, utan det var bara jag dricker mycket och tar det slut, så är det tråkigt att göra någon annanstans och hitta mer. Det var liksom verkligen ingen, jag hade inget eget stopp överhuvudtaget.
Nej, från början det här, den fysiska allergin som man säger, att tar man första glaset och börjar dricka så vill man bara ha mer och mer, blir mer och mer törstig, och det är
verkligen.
Så har det ju varit också, att ja, man slutar när det är slut, alkoholen är slut eller. Ja, men berätta hur det har sett ut för dig med
progressionen. Och det är mönstret som jag berättade i min barndom, att det var härligt och lugnt och sen var det liksom pråk. Alltså jag har sett, jag drack ungefär likadant, och jag drack nästan aldrig i veckorna överhuvudtaget, utan det var på helgerna och det var till fest. Jag blev gravid med min dotter, gifte mig och drack inte under graviditeten eller när hon var liten. Hon har aldrig sett mig full, hon är 33 år idag. Men däremot när jag festade, när jag var ute, så var det liksom på ett huvudlöst. Alltså jag kan inte förklara, men jag drack så mycket och var så otroligt full. Fast folk såg inte på mig, för jag var bara glad och härlig. Folk bara, det är roligt att ha Nina här, för att hon är alltid glad och liksom feststämning och sådär. Förutom någon gång när det liksom slog slint och jag dansade på borden och förstörde saker och sådär liksom. Men det var verkligen, jag var en festprinsessa som gick lite över gränsen. Liksom det andra såg sen, att jag hände mig saker på nätterna. Jag var ute som ung kvinna liksom i Lund, var det mycket innan jag flyttade in till Malmö. Fester och mycket killar och mycket, jag var på olika ställen och jag visste inte var jag var någonstans. Och så här, och jag var i Spanien och reste och vi lyftade, jag och min kompis. Och, alltså utsatt mig för farliga saker utan att jag tänkte att det var farligt, utan det var bara, det är ju roligt. Och liksom töja på gränserna, att det liksom var spännande. Det var väl, skulle jag säga, väldigt mycket. Det var väldigt mycket jag i mitt missbruk.
Men när började ditt missbruk liksom bli, när började du få konsekvenser och när liksom började det liksom gå ut för eller så?
Alltså det är så knäppt här, fast det var så som jag funkade. Det var egentligen inte från sista året, när jag var 27, jag är 55 snart, men när jag var 27, 26, 27, då hade jag mitt, alltså brukar jag säga, det är mitt svartaste år i livet. Då började jag ta amfetamin. Jag hade ju provat att röka haft några gånger och spytt ner en hel lägenhet hemma hos en kille i Malmö. Och så. Fast jag tyckte inte det var konsekvenser, utan men det var liksom bara att duscha sig, göra sig och gå till jobbet och sen kommer nästa fest. Det var liksom inte tillräckligt dåligt för mig för att det skulle vara dåligt. Jag såg inte det så då, jag kan ju se det nu. Men det sista året där, då var jag på svartklubbar i Malmö. Jag umgicks med kriminella, jag umgicks med en som hade span på min lägenhet, och jag bara, men det är lite häftigt liksom. Samtidigt som jag kände det här inre, att på vardagarna gick jag på folkhögskola, baka bullar, var med min dotter och gjorde saker, för jag ville ju bara, det är alltid så rör när jag pratar, för jag ville bara vara en helt vanlig mamma som tog hand om min dotter. För jag och hennes pappa skilde oss när hon var 2,5. Så jag var själv med henne större delen av hennes uppväxt. Så att det året var så hemskt. Liksom, för att jag var inte alls med. Men jag fattade inte hur hemskt det var förrän jag liksom valde bort alkoholen och drogen och det hade gått lite tid. Och jag fick panikångestattacker. Och jag började jobba med det.
Kom panikångestattackerna efter du hade slutat?
Mm. Jag var nykter i 9 månader och så kom min första ångestattack.
Ja. Men jag tänker också på det här dubbellivet. För det känner jag igen mig i. Och tror många känner igen sig i. Att när man har sina barn så sköter man liksom det här. Man står på fotbollsträningarna. Man fixar mat. Man städar. Allt ser bra ut. Sen att man känslomässigt håller på att gå sönder ändå. Men, och sen,
ja,
men jag hade ju också i slutet. Jag umgicks ju med. Ja. Verkligen. Det gick ut för. Men det var ju så här, när jag var barnledig då såg livet ut på ett sätt. Och när jag hade min son så såg livet ut på ett annat sätt. Mm. Ja. Men. Din botten kom då. Hur gammal var du då? 29?
Jag var 27.
27.
När jag slutade dricka. Och det var för att jag gick på folkhögskola. Och det var en man. Han såg nog. Det många andra inte såg. För han var med i 12-stegsprogrammet. Så han började prata om alkohol. Och av någon anledning så var jag väl liksom också redo. För någonting som inte jag riktigt fattade. Så att vi var på en sista resa till Tyskland. Med folkhögskolan.
Mm.
Ja, så när vi kom hem från den här resan från Tyskland så gick jag på mitt första möte i 12-stegsgemenskapen. Och det kan jag efterhand säga att det har varit så avgörande för jag som alltid har känt mig ensam och missförstådd. Och det kan ju uppfattas som att, vilken självömka, ingen förstår henne. Men jag kände att ingen kommer förstå hur jag känner mig. Så det är inte ens lönt att jag berättar för någon.
Mm.
Så att komma dit på mötet och känna, wow, här kan jag få prata om det som jag känner här inne. Alltså det, och att det var så välkomnande och liksom jag fick en, vill ha en kram? Jag bara, ja. Så det var fantastiskt. Så att jag valde bort alkoholen sen i 6 år, var jag nykter.
Mm.
Så att det var så otroligt avgörande. Men det var just den här känslan av, här hör jag hemma. Här kan jag prata om det som inte jag kan prata om någon annanstans. För att det kändes som det var något fel på mig.
Mm. Och sen var du nykter i 6 år. Men du började få panikångestattacker.
Ja, när jag var nykter i 9 månader så fick jag min första ångestattack.
Mm.
Jag var hemma. Min dotter var sin pappa och sen så skulle jag gå och lägga mig. Jag kände mig lite så här konstig och det kändes plötsligt som taket började komma mot mig. Jag kunde inte andas och jag visste liksom inte vad är det som händer med mig. Jag fattade inte. Så jag gjorde ordning kattlådan till katten och fixade lite som att det kändes som jag skulle dö. Alltså jag bara förberedde lägenheten. Inte medvetet så nu skulle det vara ordning och reda. Och katten skulle klara sig länge. Och så. Sen tog jag taxi. Och sa kör mig till psyket.
Mm.
Men först. Så ville jag att han skulle köra om en kompis. Som jag visste alltid hade droger hemma. Men han var inte hemma.
Mm.
Så att. Där. Alltså. Jag är ju liksom, var ju tacksam sen att inte han hade varit hemma. Så jag åkte till psykakut men jag fick ingen hjälp där. De var liksom, nej men så här är det ibland. Och läkaren frågade om jag var självmordsbenägen. Jag jobbar nej, fast jag har en dotter som är 6 år gammal. Det är klart jag inte vill. Jag vill bara att någon ska bry sig om mig eller få hjälp. Jag visste liksom inte själv. Men jag fick ut 4 på morgonen. Så stod jag där ute 1998. Iskall vintermorgon helt ensam. Bara så. Mm. De bara öppnade dörren en person. Och tittade inte ens på mig. Och bara var hejdå. Och det var nu det värsta ögonblicket i mitt liv. Bara ja, så vad ska jag gå nu?
Mm.
Och då finns det egentligen bara en sak. Men det är att fortsätta gå liksom. Så att jag gick och köpte cigaretter. Det var ju i Malmö. Det fanns något öppet ställe. Någon sån hamburgerställe. Så gick jag och köpte. Sen gick jag hem på gågatan i Malmö. Och bara ja. Vad fan ska jag göra nu?
Mm.
Så att.
Men vände du dig då och bad om hjälp för din psykiska ohälsa? Förutom då psyk ja, då, där alltså du inte fick någon hjälp.
Precis. Nej, för så fick jag ju en tid på beroendecentrum 2 veckor senare. Gick ett samtal där någon gång med en kvinna som som jag minns talar om för mig att om man dricker för mycket alkohol blir man beroende, och jag bara himla, alltså jag, för mig gav det ingenting att gå dit där, mer än att jag tyckte att det där vet jag själv. Så att jag behöver liksom inte någon tala om för mig. Och sen sökte jag liksom hjälp på vårdcentralen flera gånger, men jag såg alldeles för pigg och frisk ut och så det var väl ingenting. Alltså även om jag berättar om att jag hade ångestattacker, jag mår dåligt, jag är ensamstående mamma, jag lever på existensminimum, jag pluggar. Alltså det spelar liksom ingen roll, utan det var bara nej, men det här kommer du liksom att klara och det blir nog bra. Du ser så pigg och frisk ut, precis som om att det skulle synas. Alltså det är så låg kompetens skulle jag säga. Där jag har många liksom historier om läkare där jag bara känner att det är liksom inte, det kostar rätt mycket bara att öppna upp för någon och berätta om sig själv. Och sen bara få höra att en läkare, ja men du måste ta antidepressiva annars kommer jag inte hjälpa dig. Och då ville jag bli sjukskriven i 2 veckor bara för att få lite andrum. För då hade jag fysiska besvär, blödningar, ont i magen, yrsel. Alltså stresssymptom liksom, förstår jag nu efter att samma, nej, men vill du inte ta de här tabletterna så kommer inte jag hjälpa dig. Och jag vägrade ta medicin, inte för att jag egentligen tycker att det är fel, var en för jag som vill, men för jag kände att om jag gör det nu så kommer jag bara få dela med det sen. Och jag sa till, jag vill gå till roten med det onda. Jag vill liksom, jag vill läka mig, jag vill må bra. Jag vill inte bara dämpa detta, utan jag vill liksom ta mig igenom det. Det var en sån idé jag hade fått, att jag ville bli bra på riktigt så, utan några värderingar. Men det var så jag kände när jag satt där. Men bara, nej men tyvärr. Så jag fick ingen sjukskrivning. Så jag valde och dess plugga ju så att jag kunde välja lite mer för hur jag ville liksom fördela min tid. Så jobbade jag halvtid ett tag för att orka. För då fick jag ut ungefär lika mycket som för studiemedel. Och sen hade jag ju min dotter. Så att jag liksom fick pyssla ihop det. Men sen efter många år och men så dör min pappa. Han är superhjälsam. Vi ska prata i klarspråk. Han var 52 år gammal. Då var jag 30, drygt 30. Och det var ju, då hade jag varit nykter i 1-2 år någonting. Vilket var fruktansvärt. Alltså det var så hemskt. Att det skulle gå på det viset som det faktiskt gick. Och då blev det liksom ännu viktigare för mig att vara nykter. För min dotter och för andra runt omkring mig. Så, och då ärvde jag lite pengar, inte mycket, han hade en försäkring. Och då hade jag fått tag på en gestaltterapeut. För jag ville gå i terapi. Jag ville liksom göra upp med det på riktigt. Där. Och då började jag göra också. Så att då kunde jag gå i terapi och fick betala det själv. Jag tror jag fick betalt några gånger via att hon hjälpte mig med den ansökan. Men det var inte mycket, utan jag betalade själv. Men det är ju mitt livs investering liksom, i att faktiskt jag blev fri från min panikångest. Via gestaltterapi, mental träning och men allt annat.
Men vad är gestaltterapi för dem som inte... Hur
ska man säga... Det påminner väldigt mycket om det jag själv nu. Men att det sitter också i kroppen när man har psykisk ohälsa och mår dåligt. Så under vår uppväxt så lär vi oss vem vi är genom att man programmerar. Alltså man lär sig saker under livet. Om man får runt omkring en gå och stå och springa. Allting lär oss, det programmeras ju i vår hjärna. Det är liksom inget konstigt i så fall. Och det mesta är automatiserat. När vi kör bil och vi dricker, man tänker inte på att man gör det. Men har man då, som jag skriver i min bok, blivit programmerad med skrik och bråk. Så tänker vi om oss själva på ett visst sätt som man kanske inte gör om man har haft en trygg uppväxt. Och då behöver man liksom någonstans känna sina känslor och kunna släppa dem, för det sätter sig liksom i kroppen eller nervsystemet och hjärnan, men i kroppen. Så gestaltterapi är väldigt mycket så här, vem var jag i relation till familjen, vad önskar jag att de hade sagt. Och det viktigaste skulle jag vilja säga, det är att känna sina känslor. För det är därför jag fick panikångest, för jag var så undertryckt av allt det jag inte kunde ge uttryck för som barn och ung och när jag växte upp. Fick jag tillåta mig att gråta och vara ledsen så kan jag som släppa det. Och det, nu blir det här väldigt förenklat som det liksom, jag tänker på människor som lyssnar. Att det är inte smärtfritt att ta sig igenom det, men det är inte lättare att vara kvar i någonting som är dåligt heller. Så att min panikångest blev jag av med genom att jobba med mina känslor och förstå hur jag tänker och se på mig själv. Och också kunna sätta ord på det. Man kan göra också rollspel. För vad skulle jag velat säga till min pappa idag eller mamma eller någon. För att liksom få sagt det här.
Mm.
Och sen förstå sig själv för att jag ska kunna ge till mig själv det jag behöver. För att kunna tillåta mig att trivas med livet. Älska och acceptera mig själv och känna mig trygg i mig själv. Och alla som har mått dåligt och liksom som jag som hade ett otroligt stort självförakt och hatade mig själv för hela mitt missbruk började med att jag bantade när jag var 11 år gammal för att jag var så fet. Och så tittar jag på bilder idag och bara, alltså det var ju det är sorgligt att se det. Så just det här terapi handlar mycket om att liksom inte återskapa eller gå på djupet, men snarare för att befria sig själv från sina egna negativa tankar om sig själv.
Ja.
Som kanske inte ens är sant.
Nu hoppar jag lite fram och tillbaka här med dig. Men din pappa, hade han perioder då han liksom försökte sluta eller körde han på? Nej.
Han drack väldigt likt mig ska jag säga i perioder. Och eftersom inte han hade problem med alkohol så försökte han ju aldrig sluta dricka. Mm. Vilket man kan, som vi gjorde här, skratta lite grann åt det. Så det är väldigt sorgligt. Men han sa till mamma så här: men jag har inte problem med alkohol. Det är du som har problem med alkohol. För du tycker inte om när jag dricker.
Mm.
Logiken blev helt tokig, vilket är ju så smärtsamt som anhörig. Liksom, jag tänker hur det har varit för min mamma att ha det på det viset och ha två barn som hon skulle ta hand om samtidigt. Alltså det är varken alkoholismens liksom förnekelsen eller beroendes förnekelse, den är så hemsk för att alltså vill inte en människa se den delen av sig själv, så är det så otroligt, man blir så maktlös.
Ja, verkligen. Det är ju första steget är ju att liksom fatta att man är alkoholist, att man är maktlös inför alkoholen. Liksom. Sen måste man ju inte dricka 7 dagar i veckan varje vecka för att vara alkoholist, utan en del lever ju som perioder och en del dricker väldigt sällan. Men när vi dricker så dricker vi på ett onormalt sätt. Att vi liksom... Och det är också så viktigt att prata om i podden. Och det är liksom som för min del. Men både du och jag levde ju liksom dubbelliv. Vara småbarnsmamma och sen när man var barnledig så gick man all in. Men för mig var det så att sista året, då drack ju jag även när jag hade min son. Men han har inte heller sett mig full. För jag drack när han hade gått och lagt sig. Vid något tillfälle så kunde jag ta ett glas innan han hade gått och lagt sig om jag hade någon vän över, men jag hann aldrig bli full innan han hade somnat. Så det är liksom, när jag pratar med honom idag är han vuxen man och gift och så här, men han bara alltså jag kan ju inte ens minnas att jag har varit full. Nej. Och det är ju många som lever så liksom att, och då kan det ju bli väldigt svårt att säga, är jag verkligen alkoholist? Jag har ju jobb och familj och fungerande. Och jag har ju inte druckit på 2 veckor. Men man kan ju ändå vara alkoholist för det liksom. Och som du nämnde här med att du hade ditt första, vad ska man säga, sätt att kontrollera ditt mående var med maten. Det är ju, det kan man ju också se många som berättar att när man går tillbaka och verkligen börjar kolla på sig själv och hur man har varit som barn. Hade man flyktbeteenden på andra sätt? Och det har vi ju.
Ja, precis. Det jag, som jag så gärna vill förmedla till människor. Det är det här att det liksom handlar inte om alkoholen. Även om det nu finns forskning som dopamin. Där jag tickar in på allting man kan. Så. Men om det handlar liksom inte om utan det du säger. Hur jag är mot mig själv. Och hur jag mina beteendemönster. För det är många som, men jag tar bort. Nu har jag lyckats och varit fri i 2-3 veckor. Fast om man tänker att man lyckas vara fri från någonting. Och måste kämpa för det. Fast är det så du vill leva? För det finns ju oftast det bakom alkoholen, som min panikångest, mitt självförakt, mitt självhat, jag tycker jag var dålig, fet, ful, där hela tiden. Det var det jag försökte fly från med alkoholen och rökningen och allt vad det var för någonting. Att det behöver liksom vara en, alltså så mycket landar i att älska och acceptera sig själv där jag är just nu. med allt vad det innebär och liksom leva sitt liv och inte bara överleva det genom att kämpa. Det finns ju mycket i den svenska kulturen tycker jag också.
Mm.
Vi ska kämpa och bita ihop och allting ska vara på ett visst vis och det ska vara fyrkantigt och så här. Och det är liksom inget fel på det om man trivs med och känner och, men jag tycker om mitt liv och jag trivs och jag känner mig tillfreds.
Mm.
Fast om man inte gör det och liksom dövar sig med alkohol eller andra droger.
Mm.
Vad är det här inne som du vill egentligen?
Men sen levde du ju 6 år nykter innan du tog ett återfall.
Mm.
Och hur såg progressionen ut mot återfallet? Liksom?
Ja, jag var så här väldigt duktig nykter alkoholist. Jag liksom jobbar med den 12-stegsgemenskapen som man kan göra med sig själv och sin utveckling. Och försökte så här göra allt jag kunde. Jag utbildade mig och pluggade på Malmö universitet. Jag tog hand om min dotter och gick en grupp för barn och alltihop. Ingen ny familj fattar riktigt vad jag sysslar med. Jag var så, jag ska minsann göra det här ordentligt.
Mm.
Sen började det bli lite tråkigt.
Mm.
Och det är liksom min fiende nummer ett. Nej, men det är det som triggar mig. Det blir lite tråkigt och för ena handen och hela det här jag sa om svenssonlivet som jag då såg då, min värsta farhåga då, vilket jag tycker är roligt nu, det var att jag skulle bli en sån här svensk som har levat som ett helt vanligt liv, för det var så tråkigt.
Mm.
Så blev jag tillsammans med någon kille från förr som liksom levde ett helt vanligt liv och då tänkte jag, sa jag till honom, jag skulle kunna dricka ett glas. Mm. Men jag har varit nykter. Kolla hur länge jag har varit nykter nu. Jag kanske egentligen inte är alkoholist. Utan jag kanske egentligen bara mådde dåligt. Och det var därför jag drack. Och så provar jag det på lite andra människor också.
Mm.
Men inte människor som egentligen vet hur det funkar med förnekelse och återfallsprocesser. Utan jag pratar med alla de andra människorna eftersom jag känner mig. Alltså, det var ju väldigt liksom så här uträknat fast inte riktigt medvetet heller. För jag ville så gärna vara normal. Jag ville vara en sån som kunde gå ut med andra mammor på en after work och ta lite härligt bubbel och ta en öl och vara lite så här härlig. Och sen bara gå hem och sova som en helt normal människa. Mm. Fast jag samtidigt inte kunde stå ut med tanken på att bara vara i sin situationstecken normal. Så. Mm. Så, och det ena ledde till andra och den processen pågick länge, liksom kanske ett år. Men så tänkte jag, jag provar ett glas. Hur farligt kan det vara? Så jag drack ett glas och det gick jättebra. Så dagen efter gick jag så, jag kan dricka ett glas vin. Jag bara tänker, ingen människa som har ett sunt förhållningssätt till alkohol känner det som en vinst att de klarar av att bara dricka ett glas.
Nej.
Nej, så att första 2 gångerna gick det bra, men sen, och det är därför jag tänker att jag har det genetiskt, därför jag läser mycket här forskning om dopamin och hjärnan och sådär, att sen blev det så mycket värre än innan. Alltså det går inte att beskriva. Alltså jag kunde gå ut, beställa en öl, drack den, sen blev det svart. Sen fortsatte jag dricka, men jag kommer knappt ihåg någonting.
Mm.
Det var som hjärnan släckte ner. Och det var, så jag fick så en otrolig ångest dagen efter. Dels för att jag hade tagit det återfall.
Mm.
Men också för att jag skämdes för vad jag hade gjort. Och jag kände mig dum. Och allt liksom kom tillbaka igen. Och ändå så skulle jag försöka. Och fortsatte. Så jag drack kanske varannan helg, var tredje vecka. Och blev liksom, om man tänker sig som en, ja, du vet jag hur det känns som var riktigt full. Men så här, om man ska beskriva för någon som inte vet, så är det att ha sin värsta mardröm någonsin. Och så kommer man bara ihåg lite fragment. Och då har det hänt saker. Då har träffat människor. Men jag kommer inte ihåg vilka.
Ja.
När jag vet med andra poddar och radio. Och så här, så har det varit det. Att jag en gång hamnade ute på en åker utanför stan. Det är så bra rubriker det. Men det var också ett tillfälle i mitt återfall. När jag faktiskt. Jag tror. Men det vet jag inte ändå. Att jag tog någon svart taxi.
Mm.
Och så visste jag inte riktigt. Eller pratade tydligt. Så att. Då hamnar jag på en åker utanför man.
Ja.
Alltså nu kan jag, det är inte för att jag tycker det är kul utan för att det är lite pinsamt. Liksom så här. Men det är sånt som händer.
Ja.
När man tappar kontroll.
Ja. Jo, nej, men det känner jag igen mig i.
Mm.
Hur länge pågick det här återfallet?
Ungefär ett år.
Ja.
Och det var inte så att jag träffade en man som inte drack. Och vi gifte oss. Och han fångade upp mig på fyllan på ett ställe in i stan. Och vi lärde känna varandra. Liksom. Och då tyckte jag det var så skönt att han inte drack. För då behövde inte jag dricka. För egentligen så ville jag inte. Men jag hade liksom kommit in i hela den här. Prova lite grann. Jag kanske kan kontrollera det liksom. Drickandet. Så jag tyckte bara det var skönt att slippa. Så att. Sen dess. Har jag varit nykter.
Men gick du tillbaka till 12-stegsprogram då? Nu vill min kära hund komma upp här bredvid mig. Om du undrar vad jag håller på med. Upp här i mål.
Så. Nej, det dröjde 6 år. 5-6 år innan jag vågade gå och berätta. För jag skämde så himla mycket över mig själv.
Ja.
Att jag hade tagit det återfall.
Okej. Okay. Men vad gjorde du liksom? För mig har du... Alltså jag behöver ju fortfarande... men det är ju från person till person. Men hur klarar du att hålla dig nykter så länge själv? Eller?
Alltså för att jag gick rakt in i medberoendet med hela huvudet. Liksom, som jag ser på det. För jag går ju på möten nu. Inte jätteofta, men jag går regelbundet. Liksom, för jag tycker det är viktigt och det känns bra. Och jag älskar gemenskapen. Fast då jag blev, alltså mitt medberoende utvecklades något helt. Jag satte mig i skuld och hände liksom. Det var hemskt. Mitt medberoende, och nu efterhand så är jag tacksam för att det blev så tydligt för mig. Så jag fick en anledning och verkligen liksom har jobbat mig igenom förståelsen för mig själv. Att precis som att det har varit ett djupt hål i mig själv som jag behövde bara fylla med. Vad fan som helst liksom.
Mm.
Framförallt det som är dämpande som alkohol och relationer och sådär.
Mm.
Så att det har jag fått. Det har jag medberoende. Jag har varit på en behandling för mitt medberoende också. Jag vet inte hur många år sedan nu, men det är länge sedan, när jag var 33 kanske, något sånt. Det var typ 20 år sedan.
Ja. Men vem var medberoende till då? Var det...
Nej, det var han jag träffade
yeah.
efter. Alltså det fattade jag inte riktigt. Och han fattade absolut inte det liksom.
Nej.
Så, men det blev liksom, det uppfyllde hela mitt liv. Att jag skulle liksom ta hand om honom.
Yeah.
Ja. Viktigt, jag tänker egentligen rädda jag min pappa. Om man ska titta lite psykologiskt här efterhand. Att hela mitt liv går ut på att jag ska rädda min familj. Att jag ska rädda min pappa och min familj. Det är liksom, det skulle jag säga, det jag känner nu när jag pratar om det vet jag ju, men ibland blir jag så påminn om det, för inte så, jag pratar inte om det här lika aktivt nu för tiden, för att jag har varit nykter så länge och så här. Men att det var ju det, jag kunde inte rädda min familj som barn, oavsett vad jag gjorde så var det ingenting som hjälpte. Och sen dog pappa, så sen, och det är så vi upprepar våra mönster, så det är inget konstigt. Men när vi har vuxit upp, alltså så vi vuxit upp, påverkar oss. I mitt fall blev det så här. Så då får jag ta hand om det in hos mig. Och ta ansvar för mig själv. Och mina val som jag gör i min vardag. Och hur jag väljer att leva.
Ja.
Att det är en viktig del.
Att
ta ansvar. Liksom.
Och nu har du ju varit nykter i 18 år.
Mm.
Det är jättelång tid som sagt.
Ja, det är så skönt. Ja, så skönt.
Mm. Men verkligen, och jag pratade med en kompis om det här om dagen, att just det här med när folk är så här, men vad du är duktig, fortsätt kämpa. Och för mig är det liksom, det är tvärtom, det var ju förut jag kämpade, nu kämpar jag inte.
Exakt.
Så. Men det är också viktigt det här med att prata om psykisk ohälsa, för att det är ju därför vi använder alkohol eller tabletter eller... kanske inte i början, då kanske det är fest. Men både du och jag har ju genetiskt, alltså vi har ju, hade ju beroende sjukdomen från början, men det finns ju en del som dricker till sig alkoholism som inte alls har med från början liksom. Men
nej, jag känner flera stycken.
Ja, och just det här att den psykiska ohälsan med ångest och depressioner och det kan ju vara många som kämpar med det, nykterheten också, precis som du gjorde, och jag har vänner som gör det i perioder, och jag har själv haft en period då när jag blev sjuk med min tumör i skallen och sådär, men Men därför är det också det här intressant med det du håller på med nu. Med hjärnhälsa och att man kan behöva göra mer för sig själv. Än att bara bli nykter. Att bli nykter är ju första stegen. Men sen kan det ju behövas mycket, mycket mer än det.
Mm. Ja, ja men absolut. För det finns ju en del, jag är liksom inte för eller mot medicin. Var och en måste göra den egna bedömningen. Men jag tänker, ska man på lång sikt faktiskt må bra så behöver man ta hand om grundhälsan. Och det är ju hjärnan och vårt nervsystem. Alltså näring till kroppen, vara ute i dagsljus, bra sömn. Kunna liksom, om man kan ha olika personligheter. Jag själv skulle jag säga väldigt här, energisk och dopamindriven. Så mitt stora jobb med mig själv, där jag tycker det stora missförståndet med personlig utveckling handlar om. Det handlar inte om att göra mer och stressa och pressa mer. Utan vad behöver jag i min för att jag ska må bättre? Så min stora del har ju varit nervsystemsreglering. Alltså avslappning, andningsövningar, vila och hantera mina uttråknadskänslor som har varit det jobbiga, som idag jag vet vad det beror på vad det gäller signalsubstanser och liksom i hjärnan vad som händer. Att har man haft ett väldigt hektiskt liv med mycket liksom, mycket festande, det har hänt mycket saker, man har jobbat, man kanske har haft en utmattning, så får man ju påslag hela tiden, dopamin, kortisol och så, då behöver man ju vänja sig vid det här nya, och det har om hjärnan och nervsystemet att göra. Så att, och det här med sömnen, bara vara ute i, alltså det finns så mycket vi kan göra för att öka hälsan.
Mm.
Det jag skulle säga vi behöver, generellt sett vi är bättre på det, är att de här quick fixen, det ska gå snabbt. Vi ska ha en sömntablett så vi kan sova, vi kan göra det, det ska gå fort. Kroppen funkar inte på det viset, det är fullt med celler. Vi har 100 miljarder liksom hjärnceller och neuroner som rör sig och vi behöver liksom acceptera att vi har en kropp. Alltså vi är inga robotar, vi är människor. Med allt vad det innebär i tillfrisknandet. Att vara snäll mot sig själv. Och att kanske, jag brukar säga jämför dig med andra om det inspirerar dig. Om det ger dig någonting. Men jämför dig inte med andra om det får dig att känna dig dålig.
Mm.
För vi alltid, min favoritsägning är vi alltid 100% värdefulla. Oavsett hur vi känner oss.
Ja. Mm.
Så får jag gärna fråga, för jag älskar att prata om den här möjligheten att kunna, jag har till och med tatuerat in, jag har makt på min arm.
Jo, nej men det är mycket jag tänker på. Jag är ju också så här, jag är ju även utbildad i hälsocoach och kostrådgivare och you name it. Det är mycket. Och att man behöver ta hand om mer, jobba ja, men både med kosten, träningen, sömnen, återhämtningen och det är någonting också som många av oss som är beroende människor, vi har ju svårt att göra lagom, alltså vi går all in, många blir utbrända i nykterheten för att vi kör på som tokar, för att helt plötsligt har vi också möjligheten att när man inte dricker så frigörs ju massa tid till annat och då ska man ju hitta något annat och det vet ju många som liksom har kör slut på sig. Sen är väl utmattning är väl inte alltid allt man gör utan allt som händer i skallen. För det är ju den som har bränt ut mig när jag har varit utbränd. Mm. Det är liksom min tankeverksamhet som man måste få ett lugn på.
Eller ja, precis. Ja, exakt. För det är ju det här med att vi behöver liksom ta med kroppen och lyssna på den.
Mm.
Jag har inte varit utbränd för att jag fick ont i huvudet om jag gör för mycket. För då får jag tillbaka min gamla spänningshuvudvärk. Den har jag ju aldrig nu för tiden. Och när jag får tillbaka den så är det för att jag är lite för. Och det hänger ihop med det sympatiska nervsystemet. Liksom att man gör för mycket. Det är därför jag fick värk i kroppen. Så mitt stora jobb har varit att gå på hot yoga, slappna och lata mig. Och liksom bara ta det lugnt. Men jag kan fortfarande få uttråknad känslor när mitt liv är härligt och det flyter på bara. Jag bara, fast Nina du är inte 17 år längre. Det är okej om det är lite tråkigt.
Yeah.
Alltså så här att, men vissa saker är så djuppräglade av vår personlighet också. Att man kan skratta lite åt sig själv och ha lite mer så här lite. Ja du Nina, nu blir det lite tråkigt. Alltså att vi kan vara snälla. Sen är mer vissa människor som min sambo mer serotonindrivna. Lugn och trygg och stabil. Och han blir inte uttråkad liksom. Det ska ta väldigt lång tid. Också acceptera att vi är olika.
Mm.
Där skulle jag säga att alkoholen, där utsöndes väldigt mycket dopamin, likadant med rökning. Att om man är väldigt dopamindriven, att man kanske är mer fallenhet att ta sånt som lugnar oss. För att det är det som man liksom omedvetet letar efter, de här lösningarna. Min terapeut och gestaltterapeut sa till mig att, men tänk att du var 11 år när du började leta lösningar på det som hände här inne. Och jag tycker det är ett sånt fint sätt att se det på. Istället för att se det som att jag var en destruktiv 11-åring som började banta, så var jag bara en 11-årig flicka som var ledsen här inne, som försökte hitta lösningar på mitt problem. Och det förhållningssättet vill jag liksom gärna både ge mig själv, men även till andra, att vi är inte dumma i huvudet eller dåliga. Vi försöker bara hitta någonting som gör att vi kan få må bra här inne och liksom ha det livet som vi vill.
Men de här 18 åren i nykterheten, du gjorde ju den här gestaltterapin och sen har du liksom bara fokuserat på att hitta din väg i nykterheten.
Ja, alltså jag är väldigt, för det första är jag väldigt driven av att hjälpa andra människor. Så det är därför jag skrev min bok och startade företag. Och där har jag ju fått så himla mycket också. För att starta ett företag, då behöver jag lära mig massor med nya saker. Och så måste jag våga göra massa nya grejer om jag vill nå ut till människor. Så det har ju verkligen varit en resa som, man behöver inte starta företag för att liksom utveckla sig själv eller må bättre. Men det finns så otroligt stort värde i för mig att våga prova det jag vill. För jag tänker, alltså livet, det är så kort. Så att våga göra saker, för vi kommer inte, alltså jag sa senast till en klient häromdagen, vi kommer liksom inte vakna en dag och vara redo. Nu är jag redo för att göra allt det jag drömmer om, jag är redo att sluta dricka, söka nytt jobb eller vad det nu är vi vill. Utan man säger, fast nu är jag trött på detta, jag börjar prova. Göra detta nu, prova detta och lära sig efterhand. För att jag hade inte slutat dricka för att jag hade känt att nu är jag klar helt liksom så. På något mystiskt vis skulle jag vakna upp och inte vilja ha alkohol med. Utan det är ju någonting som har kommit successivt idag. Att precis som du sa, kämpa. Jag tänker inte, jag lever idag. Mitt liv är ingen kamp. Men det är jättemånga som pratar, men jag kämpar på, likadant med, jag kämpar på med stressen. Fast gör inte det. Stressen går, alltså så. Men det är ju en sak man behöver liksom hitta sig själv i, att leva. Och när det kommer upp att jag måste detta, jag måste göra detta och ta det här. Ta ett steg tillbaka istället och känna efter. Ta reda på vad man vill. Det finns ju så mycket mentala tränare och coacher. Man behöver liksom inte gå i terapi heller, skulle jag säga, för att börja hitta. Om det nu inte är alkohol, kanske man behöver hjälp med behandling och så. Det är olika. Jag har själv aldrig liksom haft någon, fått någon behandling för alkoholmissbruket. Men att våga lyssna på sig själv. Och det finns ju där även bakom alkohol. Jag visste ju flera år innan att jag hade problem med alkohol. Det kom upp tankar, men sen bara så, nej, jag har inte problem med det. Jag har denna, inte detta, jag gör inte detta, jag har inte detta. Alltså kunde jag fortsätta dricka eftersom inte jag hade problem. Fast jag innerst inne visste. Så det blev som ett självplågeri. Att dricka fast jag egentligen inte vill, fast jag gör det för att, alltså, det är så snurrigt.
Och jag tänker just när man tar ett återfall efter så många års nykterhet. Det kan ju inte vara speciellt kul och det är ju verkligen förnekelsens sjukdom. Alltså det är därför jag fortsätter gå på 12-stegsmöten. För att skulle jag släppa det och inte hjälpa andra beroenden. Och podden har ju också betytt väldigt mycket att jag har stängt dörrar bak så att jag inte har massa smyghål ut liksom. Men det är ju just det här att beroendesjukdomen är listefalsk och stark. Och den vill inte att jag eller du ska vara nykter. Så, och det är då den här liksom förnekelsen kommer in att man bara nej men nu har jag varit nykter i 6 år. Det var väl inte så farligt. Livet fungerar. Så.
Nej, det var hemskt. Alltså den ångesten jag hade när jag hade tagit det, jag kan inte ens beskriva det någon gång. Alltså jag hatar mig själv så mycket och jag gjorde saker, alltså jag var övervakare. Liksom på min fritid, och de hade smsat mig. Alltså det är sådana saker som är så pinsamt, så att nu är det så länge sedan, men bak, alltså fy fan liksom. Och jag skrattar för att det är pinsamt, alltså att jag gjorde så. Men det är så, jag var helt övertygad om att jag kunde dricka lagom. Fast jag visste att jag inte kunde liksom på något plan också. För jag hade varit nykter så länge och jobbat så mycket med och jag har skrivit. Och liksom, det är bara att titta på min historia. Har jag någonsin liksom bara druckit lagom utan att jag sett, ha, jag kunde dricka ett glas. Alltså.
Det är jag glad för att jag inte har hållit på och romantiserat alkohol på det sättet. Jag har aldrig varit intresserad av att dricka lagom. Du
Nej.
vet, så det, utan jag har ju, och det är jag ju tacksam för. För jag vet ju många som kanske drömmer om att kunna ta ett glas vin med någon gång. Men för mig är det så här, nej, jag vill inte bara dricka
Och det är
lagom.
många som inte slutar dricka för att ja, men om ett år så ska min dotter ha gifta sig och då vill jag kunna dricka bubbel så att jag ska sluta dricka. Alltså, det finns mycket sådana här förbehåll till att fast det finns alkoholfritt bubbel. Ja, men alltså det är ju bara förnekelsen som är inne och snurrar liksom och försöker för det. Och jag är inte riktigt redo nu och sånt. Nej, alltså det blir så, jag brukar säga det blir lite tokigt för att ja, det finns liksom, man kan inte bli nykter utan att välja bort alkoholen. Man kan inte både fortsätta dricka och bli nykter och må bättre samtidigt. Alltså bara postakut abstinens är ju ett halvår innan kroppen och hjärnan är helt fri, när man är helt nykter. Sen kan det vara längre och kortare beroende på övrig hälsa och välmående, på hjärnhälsa och sådär. Så att det går liksom inte och oh, jag blir nykter och sitter och dricker ett glas vin. Alltså det går
Nej, det gör ju
inte.
verkligen inte det. Men om neurovetenskap, berätta lite mer.
Ja, alltså jag är utbildad neurobaserad mental tränare, så det är liksom, jag har massor med utbildningar. Men jag intresserar mig för hjärnan 2015 och ledarskap, för det är egentligen min grundutbildning. För jag liksom tänkte så här, om jag kunde bli bra med min ångest och med allt det här utan medicin genom att göra saker, allt från att skriva tacksamhetslistor och sånt. I början var jag lite förbannad också när jag skrev dem. Fan skulle det här hjälpa? Jag är ju tacksam för liksom. Men ju mer att tillåta sig att faktiskt vara i livet och faktiskt se det som funkar här och nu och uppskatta det, så kunde jag också ta mig en dag i taget framåt och så. Så det intresserar, utbildar jag mig till det för jag ville hjälpa människor med liksom. Jag har jobbat på gymnasiet i 18 år, hjälpa liksom människor med den mentala, alltså friskvården. Alltså det vi kan göra själva med neurovetenskapen, det är egentligen nervsystemsreglering. Alltså vagusnerven som är i kroppen fäster hjärnan ner i tarmen. Den har 80 000 nervtrådar genom hela kroppen. Så med andningsövningar och med rörelse, hur vi tittar, för vi tar ju in saker när vi tittar och då skapar vi bilder inom oss som egentligen bara är baserat i våra erfarenheter. Och när vi kan förstå att det vi tittar ut oss så, om någon tittar på mig, om du tittar på mig, så kanske jag tänker, varför tittar hon så på mig? Tycker hon att jag är ful i håret eller någonting sånt? Det är bara mina egna tankar om något som skapas utifrån tidigare erfarenheter. Så ju mer vi kan förstå att det är hjärnan och också observera det mer och börja agera annorlunda. Därifrån kan man utvecklas. Sen finns det också, man kan sätta mål. Hur vill jag framåt liksom? Men det är mer som ett riktmärke. Jag skulle vilja må så här. Ja, okej. Okay. Så hur är nuläget? Och vad är du villig att göra? För du måste börja agera på ett annat sätt. Och det finns ju förklaringar till det i hjärnan och nervsystemet. Och för mig har det varit så, var det så givande att läsa om detta, för då kunde jag förstå varför jag hade fått panikångest. Och jag tycker det är viktigt för mig att förstå saker. Det är inte alla som tycker det är viktigt. Vissa människor bara gör och så är de nöjda med det. Jag vill gärna förstå allting och är lite nördig när det kommer till att plugga. Men det har hjälpt mig jättemycket. Aha, det är inget fel på mig, utan det bara är minnen i min hjärna. Här i amygdala som sitter här, liksom som aktiveras. Där är mycket känslor och så. Det finns inte med en exakt visst ställe i hjärnan. Men aha, jag fick panikångest. Så när jag ser någon som påminner om någon så får jag ont i magen. Men det är inte en känsla, är ju ingen fakta. Men det är en vägledare om vad som händer in i min kropp.
Men vad tänker du att
Vad det?
man ska göra i en sån situation då? Till exempel om man ser och man får den här känslan.
Nej, men vi tar ett exempel. Jag ser någon, det påminner om mitt ex och jag får ont i magen, det känns jobbigt för han var kanske skittaskig. Nu bara hittar jag på. Då ska jag liksom, okej, okay, nu känner jag i min mage, det känns lite jobbigt, jag får ont i magen, jag känner mig stressad, det påminner mig. Alltså sätta ord på sina känslor. Och sen välja att göra någonting annat. Såvida inte man ska agera på det som händer, gå fram och läsa lusen av honom eller någonting sånt. Utan det är bara främmande människa som går förbi, men det påminner om någonting. Och sen kanske han råkar titta, då känns det jättestressigt. Sätt ord på sina känslor och förstå att detta är mina känslor. Och då kan jag välja att släppa taget om dem. Men jag vill också säga att det är kopplat till behov. Mm. Man har kanske behov av att bli kramad, bli lyssnad på, någon som bryr sig om en. Så, och att det är en process att förstå det här inre. Och det är ingenting man bara, jag ska säga att de människor jag liksom coachar, det tar tid att förstå vad som händer här inne. Det tar tid, det är också väldigt olika. Mm. Men det handlar mycket om att sätta ord på sina känslor. Och jag känner detta, jag är inte löjlig eller fel eller konstigt, men det är bara en känsla. Man kan träna sig på att låta det passera.
Mm.
För mental träning handlar inte om att vara mentalt som att man är stark och aldrig känner någonting, utan det handlar snarare om att rusta sig för när livet händer. Jag tänker, du har ju gått igenom saker och sjukdomar och så här, att ta hand om sin hälsa och mentalt och med känslorna och acceptera att jag känner så här. Jag är inte löjlig för att jag blir stressad när jag ser en full äldre man, utan det påminner bara om när min pappa, när jag var liten, hur maktlös jag kände mig.
Mm.
Så det är mina gamla känslor, men de aktiveras. Idag kan jag se det och känna, usch vad jobbigt det var. Och sen kan jag gå, för jag har jobbat med det här jättemycket.
Mm.
Men det är svar på frågan. Sen finns det ju massa metoder, jag gör EFT, tapping, jag gör avslappningsövningar. Alltså det finns, jag har hur mycket olika övningar som helst, för att det beror helt och hållet på var personen jag är som jag hjälper, var den är någonstans. Ibland coachar jag tonåringar till exempel. Då är det ju, då behöver jag ju liksom, men vad skulle du kunna göra när du är där? Så kan man liksom hitta någonting som passar, som man kan använda sig av där människor är i vardagen. För då blir det väldigt kraftfullt och man kan börja känna, okej, okay, om jag tänker och gör så här så känner jag mig lite bättre.
Mm.
Då kan man bli successivt, kan man må lite bättre efterhand. Istället för att man, det blir bara sämre och sämre.
Mm.
Det är sånt som du tänker.
Ja, nej, jag lyssnar. Jag tycker allt sånt är intressant liksom med,
mm.
med vad vi själva kan påverka. Alltså hos oss själva. Och det är som många som är med i podden och många lyssnare. Och inklusive du och jag har ju varit med om väldigt mycket i livet. För mig har typ bara en sån sak att de grejerna jag har varit med om, som har ju liksom varit tuffa sjukdomar, leukemi, tumörer, hypofysen, destruktiva relationer, jag har varit utsatt för övergrepp. Alltså det har varit väldigt mycket i livet som...
Mm.
Men för mig, för att någonstans hitta en mening med allt. Eller så här att, alltså jag har tänkt att när det händer saker, det är inte alltid att jag kan bara vända på mitt mående på en liksom jättesnabbt. Nej. Men mina, jag har ändå liksom jobbat så mycket med mig själv så att jag, ja men typ som den här sista vändan med tumören och så är jag så här, någonstans har jag valt att tro själv liksom att det finns en mening med det jag har gått igenom. Och det vet jag att jättemånga kan bli arga på när man säger så, för att man vill ju, ja. Men för mig så har det varit jätteavgörande för att jag ska må bra och orka fortsätta framåt liksom, när jag har gått igenom de här tuffa perioderna. Och sen har jag ju då valt att berätta min historia för att jag ser att det hjälper någon annan. Och ja, det är ju bara en sån här, alltså, tanke som gör så otroligt mycket för mig liksom. Bara inflika med det liksom.
Ja, men jag håller med. Försöker jag också se på det. Ibland kan jag vissa upplevelser kanske jag inte hade önskat. Fast jag lärde mig någonting av det. Jag kan lika gärna se det på som en värdefull information om mig. Där jag kan lära mig någonting nytt.
Mm.
Som att vara förbannad på det och bli bitter. För det är min värsta sån grej. Mm. Att bli bitter för att det hände mig och hela det här grejen. Och jag upplever att många blandar ihop det här med att känna sorg och vara ledsen. Det är så viktigt. Jag har gjort sorgbearbetning och så också. Alltså att jag är ledsen över detta. Jag har gjort förlåtelse med vissa av mina familjemedlemmar, människor runt omkring. För min skull. För att befria mig själv ifrån vad som kan komma upp, bitterhet och sånt som hindrar mig från att leva livet. Men det är inte så att jag önskar mig dåliga saker bara för att jag ska behöva lära mig någonting.
Nej.
Men när det händer, som du säger, fast det är inte, finns någon anledning liksom med detta.
Mm.
För att det blir liksom lättare att förhålla sig till det. För annars ska man både vara sjuk, må dåligt och vara jobbig situation. Och så ska man lägga ovanpå att fan också, ska jag behöva gå igenom det här och så.
Mm.
Och det är väl mycket det som jag känner att jag vill förmedla. Att det handlar om att leva ditt liv fullt ut. För när jobbiga saker händer så är man bättre rustad för det. Det betyder kanske inte att man säger, men gud vad roligt jag fick den här sjukdomen. Eller den här, alltså att detta hände mig.
Nej.
Men att för att livet är livet.
Mm.
Allt vad det innebär liksom.
Mm. Och det går upp och det går ner. Verkligen.
Ja, och jag skulle ändå säga att vi är väldigt privilegierade här i Sverige. Om man tittar, jag som har vänner i södra Libanon och människor där nere liksom, jag ser människor, känner ju många människor från hela världen liksom, hur de, alltså, så är vi otroligt privilegierade här i Sverige, och det kan vara lätt att glömma bort det.
Mm. Mm. Är det något du tycker att, eller det finns ju mycket att prata om alltid, men är det någonting du vill säga innan vi rundar av?
Jag brukar säga så här, känner man att någonting inte känns bra så är det väl inte det. Alltså med alkoholen till exempel, känns det knöligt och besvärligt med alkoholen. Oavsett om man dricker som jag drack eller där man dricker lite grann, men inte mår bra av det liksom. Ta hjälp av någon och prova att vara nykter mer än ett halvår i alla fall. För att se vad som händer när man är helt klar i huvudet. Jag har hjälpt så många som är för ett halvår, 6 månader. Liksom så här bara halvår, ett år. Liksom, och bara känner, aha, så här. Sen får man ju välja vad man vill. Men när du kommer till alkoholen så våga prova. Ta hjälp. Och att be om hjälp. Jag har haft så svårt att be om hjälp. Men det är så otroligt värdefullt.
Mm.
Och, jag kan fort.
Och om man vill komma i kontakt med dig, vart hittar man dig då?
Min hemsida ninaberg.se, och nu är jag mest aktiv på LinkedIn, Nina Berg.
Yeah.
Jag kommer ha om hjärnhälsa och allting där, alltså det är bra, där kan man ju lära sig massor som är gratis eftersom det är sociala medier.
Jo, för du både föreläser, håller workshops och coachar. Så,
ja, precis.
Mm. Så vill man veta mer om dig och vad du gör och kontakta dig, så är det på din hemsida. Och sen måste vi ju också göra ett slag för din bok när Låt fasaden ränna.
Ja. Ja, precis. Den står där. Den finns på ninaberg.se webbshoppen. Då kan man köpa ett signerat ex. Annars finns det nu även som ljudbok. Och för ni hör om en härliga skånska.
Ja. Men supertack för att du var med i podden idag. Och all lycka till i framtiden med allt du gör. Och det ska bli kul att få fortsätta följa dig på sociala medier.
Tack så mycket och tack detsamma.
Ja, tack.
Tack.
Mörk himmel. Ett regn faller sakta ner. Det får mig att minnas en stad. En stad jag lekte i som barn. Grågrå människor i svarta, så svarta kläder. Men jag min sorglösa dag, ett vackert minne.